Det här är en podd från Svenska Yle.
Magnus, om den här stora vårdreformen som regeringen nu planerar, om den går igenom, hur påverkar den dig och mig?
Om den går igenom så kommer det att vara så från den 1 januari 2023. Så oavsett vilka krämpor jag har så ska jag gå till den närmaste vårdcentralen i mitt välfärdsområde, som det nu så vackert heter. Och där borde jag få all vård från samma lucka. Men ganska lite tror jag att vi kommer att märka. Huvudsakligen är det här ju en jättestor förvaltningsreform. Men det betyder också till exempel att vi kommer att få rösta i någonting som kallas för ett områdesval redan år 2022.
Och det här ska vi försöka reda ut här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och Magnus som jag pratar med, det är alltså Magnus Svanjung som bevakar politik på Svenska Yle. Och om vi nu tar det här då så här jättegrundläggande, Magnus, så den här hälsovårdscentralen som du pratar om, eller social- och hälsovårdscentralen, så skillnaden då om vårdreformen träder i kraft är då att det är inte längre kommunen som sköter om det här, utan då har liksom ansvaret från kommunen flyttats till en större enhet.
Det här är ju det grundläggande som nu då förändras och som man har försökt på något sätt förändra i snart 20 år alltså, att man vill ha bredare axlar som man brukar säga. Idag har vi ju över 300 kommuner, men vi har ett otal sådana här olika samkommuner och andra sådana här förvaltningsstrukturer som sköter vården, och nu vill man då överföra allt det här till 21 sådana här så kallade välfärdsområden, det som hittills har hetat landskap, men det är ganska samma sak, och det där plus Helsingfors, och det är de här som ska då sköta vården.
Och poängen här är då alltså den att det på det här viset ska bli rättvisare och jämlikare i hela landet, eller hur?
Utgångspunkterna för den här vårdreformen har ju egentligen väldigt länge varit de samma. Det är ingenting som den här regeringen har hittat på, även om det har funnits olika nyanser. Det handlar dels om att göra vården mer tillgänglig för alla och att göra den mer rättvis och jämlik för alla, oavsett var man bor i landet, oavsett om man har jobb, tillgång till arbetshälsovård och så vidare. Och det finns då en sån här föreställning att om de här axlarna är bredare så kommer också vården att bli mer tillgänglig och bättre. Mm. Om det blir så, det återstår att se.
Ja, precis. Och det här är ju liksom då kombinerat med det att vårdkostnaderna skenar i samhället och vi blir sjukare, vi blir äldre på många sätt, som man har ju då ansett under en lång tid, eller hur? Att man helt enkelt är tvungen att försöka göra någonting för att få det liksom effektivare och samtidigt rättvisare.
Här har ju funnits nu också ett sånt här spara pengar moment, men det har ju lite varierat från regering till regering. Regeringen Sipilä, som ju då inte lyckades genomföra sin vårdreform, regeringen följer på det, så hade ju från början utgått ifrån att man skulle spara 3 miljarder på den här reformen. Nu finns det inga sådana här sparkrav, men man föreställer sig alltså att man ska kunna på något sätt stävja den här kostnadsökningen. Men samtidigt så ser vi ju nu också att en av de absolut största och svåraste frågorna att komma överens om här i regeringen har varit hur man ska lösa den här finansieringen, för det här är ju ett nollsummespel. Det kommer ju inte mera pengar, och nu finns det brist på pengar inom vården. Och i värsta fall så säger ju nu många kommuner som kommer att bli av med pengar att den här reformen möjligen kommer att göra vården sämre. Man räknar helt enkelt med att när en del av pengarna flyttas över från ett landskap till andra, så blir man helt konkret av med till exempel läkare och sjukskötare, eller vad man nu kan liksom räkna de här pengarna i.
Ja, precis. Och det här är ju en poäng som rikare kommuner, eller ja, kommuner med friskare människor kanske, lägger fram väldigt mycket. Till exempel just många finlandssvenska kommuner är ju faktiskt så att här har vi en bättre hälsostatistik, och här om man är friskare så får man då mindre pengar, och då tycker de kommunerna, jaha, ska vi straffas för det här då, att vi har skött vår befolkning bra, vi mår bra här då, till förmån för dem där folk mår sämre.
Mm. Det här beror ju på lite vilket perspektiv man har. Nu har ju man både från centerhåll men också från vänsterhåll i regeringen väldigt starkt betonat att man genomför den här reformen för att vården ska bli mer jämlik. Och då handlar det om att ta från de rika och ge åt de fattiga om man förenklar det. Men egentligen kanske ta från de friska och ge åt de sjuka.
Ja.
På något sätt, den här sättet man kalkylerar den här finansieringen så bygger det på hur många sjuka man har i ett landskap och hur allvarligt sjuka de är. Och det här betyder då i praktiken att kommuner där man har satsat också väldigt mycket på förebyggande vård och där befolkningen är friskare så kommer att vara de stora förlorarna. Och det gäller i ganska stor utsträckning just Svenskfinland och därför har det här ju varit en stor fråga för SFP. Och nu nådde man ju någon slags kompromiss.
Precis, så att man ska få behålla lite mera pengar då än det ursprungliga förslaget.
Jag tror att man till exempel, jag sa att man till exempel i Österbotten så räknar man nu, det var Vasasossen Kim Berg som räknade ut det här i Vasabladet, så jag att när man hade räknat med att enligt det här ursprungliga förslaget som regeringen kom med i våras så skulle Österbotten ha förlorat 30 miljoner, nu förlorar man 17 miljoner. Det här hade man då räknat att det är i storleksklassen ungefär 100 läkare och nu blir det kanske 50 eller så här. Men någon slags sån här kompromiss har man då. Man fick också lite mer sån här kompensationer för språk i de tvåspråkiga områdena.
Ja, precis. Ja, det är alltså, det här är ju en djungel av detaljer och det här förslaget som nu kommer från regeringen, det är väl typ 1000 sidor långt, men en fråga som ju infinner sig här är ju det då att nu har ju då, som vi har sagt redan många gånger, en massa regeringar och tjänstemän och politiker försökt sig på det här. Och man har hållit på, som du sa, i 20 år. Regeringen Sipilä föll med buller och bång på den här frågan. Varför är det så svårt att fixa det här? Vi talar ju ändå liksom väldigt mycket om en sån här jättegrundläggande grej i ett välfärdssamhälle, alltså vården.
Ja, speciellt tycker jag att man kan ställa sig den frågan eftersom alla regeringar, eller väldigt många regeringar i rad, oavsett politisk färg, har velat genomdriva den här reformen och den har sitt ändå förvånansvärt lika ut. Men här finns väl så många på något sätt sådana frågor som riktigt liksom handlar om kärnan i det där partiernas ideologier. Det är alltså den här ideologiska frågan om hur mycket det offentliga ska producera vården och hur stort utrymme man ska ge för det privata. Det var ju den stora frågan under regeringen Sipilä som ville ha den här valfrihetsmodellen eller marknadsmodellen som oppositionen kallade. Sen har vi det regionala. I princip vill ju alla ha ett rättvist system och en rättvis vård i hela landet, men så finns det ändå alltid den här liksom, det här politiska behovet att dra hemåt. Och det här handlar ju i slutändan om hur väl den regionala servicen ska funka också, vilka sjukhus som ska finnas kvar. Alltså, vi kommer ihåg det stora grejen om Vasa centralsjukhus under den förra valperioden. Så här. Och det här är ju framförallt en känslig fråga för Centern, där vi redan ser nu också inom den här regeringen nu att Centerleden lite liksom spricker på grund av den här kompromissen.
Så här står vi liksom med jätte så här djupa ideologiska meningsskiljaktigheter som ska trängas in i en sån här livsviktig och konkret grej de facto.
Ja, och sen finns också det här politiska spelet som gör att det alltid blir fruktansvärt bråttom när vårdreformen ska genomdrivas, trots att, som vi nu har påpekat några gånger, att man håller på i 20 år. Men det gör att varje, liksom, man har ju börjat tala om det här nu som säsonger av vårdreformen, liksom, för att låna ett begrepp från tv-serier. Men varje regeringsperiod blir en ny säsong som på sätt och vis följer lite samma dramaturgi, där regeringen måste hinna bereda de här lagarna och så måste de hinna tröskas igenom i riksdagen. Och där har då liksom oppositionen alltid sin roll att spela, som i huvudsak ändå går ut på att man vill fälla den här reformen. Ja. Och så får man sen sitta där i regeringsställning och försöka genomdriva den.
I nästa valperiod.
I nästa valperiod. Sen har man också inom partierna motsättningar mellan rikspolitiken och politiken på kommunal och regional nivå. Vi kommer till exempel ihåg under den förra valperioden så var ju samlingspartisten Jan Vapaavuori i Helsingfors den allra största motståndaren till den här reformen. Trots att det ju då var hans eget parti som ville genomdriva den. Nu är han i och för sig också den här reformens största motståndare. Men i varje fall, vi ser sådana här motsättningar också, till exempel statsminister Sanna Marins hemstad Tammerfors är inte heller särskilt pigg på den här reformen.
Nej, precis. För att resurserna omfördelas på något sätt, och när de omfördelas, just som du sa, det är ändå ett nollsummespel, så när de omfördelas så är det ändå någon sen som får mindre och någon annan som får mer då istället. Men nu är det ju en sak i det här sammanhanget som är jätteviktig att komma ihåg, och det är ju det att det här förslaget kom, det presenterades med bullar och bång igår, men det är ju inte färdigt, utan nu ges det till riksdagen. Och till exempel den förra reformen som då regeringen Sipilä försökte sig på, så den kom ju också så här långt. Den gavs till riksdagen, och det var där sen som problemen började. Det var där det stötte på patrull i olika utskott när olika delar av allt samman skulle granskas. Så vilka är liksom utsikterna nu då för att det här ska gå igenom?
Man vill kanske inte gissa, men nu säger jag ju alltså olika experter, politiska bedömare, också grundlagsexperter, att den här reformen har större förutsättningar för att komma åtminstone längre än den förra. Det har dels att göra med att man nu har slopat den här valfrihetsmodellen eller den här marknadsmodellen, som ju var väldigt illa beredd. Den var ju egentligen en sån här nattlig överenskommelse mellan herrarna Stubb, Sipilä och Soini tiderna. Och den gick liksom aldrig riktigt att göra förenlig med grundlagen, till exempel. Det stötte ju på patrull i grundlagsutskottet många gånger. Sen är ju den här reformen nu lite mindre bombastisk än under förra regeringsperioden. De här landskapen blir inte så här mastodontiska. Men sen är det ju också så att den här processen har ju inte börjat från noll nu. I själva verket så påminner den här reformen väldigt mycket om regeringen Sipiläs reform. Det är bara att man har nu döpt om de här landskapen då, till exempel till välfärdsområde, och man har skippat den här valfrihetsmodellen och så vidare. Men man bygger ju vidare på allt det som till exempel då grundlagsutskottet redan flera gånger har tagit ställning till. Det vill säga, man vet lite mera vad man gör. Fortfarande finns här nog ändå frågor, till exempel som måste prövas i grundlagsutskottet. Det handlar till exempel om man kan retroaktivt häva avtal som har gjorts upp när man har utlokaliserat vården, till exempel med den här stora frågan om hur man ska göra med vården i Västra Lappland, där man har utlokaliserat hela Raske specialsjukvård och allting till Mehiläinen. Den här nyländska särlösningen, det vill säga att Nyland behandlas på ett annat sätt än resten av landet, är också en sån fråga som grundlagsutskottet måste ta ställning till. Så att här finns nog mycket att behandla också i riksdagen. Att de här lagarna är nog inte klara.
Nej, precis. De är inte det. Och dessutom har vi ju ett jättespeciellt läge med coronapandemin och ett spänt politiskt läge också och stora, ja, liksom spänt läge generellt, så det är mycket, mycket osäkerhetsfaktorer ändå i luften.
Och här finns ju som vi redan tidigare konstaterade, förstås, jag menar, kritiken från oppositionen, den är ju liksom som den ska vara. Men här finns också missnöje inom regeringspartierna. Mm. Vi ser att det bubblar inom både Centern och de gröna. För till exempel de grönas kärnområden i huvudstadsregionen så är den här lösningen inte nödvändigtvis jättebra. Vi har ett kommunalval på kommande på våren. Så visst, här finns allt möjligt ännu som bäddar för konflikter.
Där får jag säga tack så jättemycket till dig, Magnus Svanljung, för det här samtalet om vad vårdreformen, säsong, någonting. Ja, ganska många säsonger har de här vårdreformen haft, men vi kör en ny säsong vårdreform nu och så får vi se var vi landar.
Finalsäsongen.
Ja, kanske det är finalsäsongen. Kanske. Vi får se. Kanske. Ja, vi får se. Tack i alla fall. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!